Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu ska ni få höra journalisten och författaren Lisa Röstlund prata om skogsindustrin i Sverige, oljeindustrin i Norge och hur dessa dominerar stora delar av samhället med samma modus operandi. Men innan vi släpper loss Lisa så vill jag tacka Per, Lena, Ingrid, Ki, Erik, Åsa, Emil, Hans, Anders, Märta, Hannes, Maria, Pia, Anna, Karl, Lena, Oskar, Jakob, Daniel, Boel, Kristina, Anna, Åsa och Henrik för era underbara bidrag. Det är supersnällt. Du som lyssnar får även du gärna ge ett bidrag på Swish 123-556-7870. Alla bidrag räknas. Jag tycker Lisa Röstlund är fantastisk. Och mycket handlar om att hon tar sitt uppdrag som journalist på allvar. Det innebär att hon ser sanningen som sin främsta plikt. Att hennes lojalitet ligger hos medborgarna. Och att hon är en självständig bevakare av makten. Och det har hon visat i praktiken genom sin artikelserie i Dagens Nyheter om skogsmissbruket, som också mynnade ut i boken Skogslandet, utgiven 2022. Efter det har hon också gett ut en handbok i klimatjournalistik med kollegan Alexandra Urisman Otto, och sen också boken som hon skrivit själv, Norgeparadoxen, om hur den norska oljeindustrin menar att de är de klimatvänligaste i världen. Båda de här böckerna kom ut 2025. Och alla tre böcker handlar på olika sätt om hur industrier dominerar samhället på våra livsuppehållande systems bekostnad. Det handlar om deras lobbyism, om deras makt och hur det hotar mänsklighetens framtid. Och i Sverige är skogsbolagen stressade nu. De har fått fritt spelrum under decennier för att måla upp en berättelse likt mentala muralmålningar om att kalhyggesbruket skulle vara miljövänligt. Hållbart. Men färgen flagnar och bara under de senaste åren har deras berättelse fallit. Nu försöker lobbyisterna hävda att målningarna är kvar, men de enda som fortfarande lyssnar verkar vara våra styrande politiker. För forskarna vet det. Myndigheterna vet det. Allmänheten har känt det som en stor sorg under lång tid. Kalhyggesbruket är inte bara förödande för skogens ekosystem, det är också dåligt för klimatet. Och det här samtalet med Lisa spelades in den 2 december på Stadsbiblioteket i Uppsala. Det är alltså bandat innan stormen Johannes, som fällde så mycket odlad gran, och innan snövädret Anna. Vi spelade in just efter att Viveka Bekeman, vd för lobbyorganisationen Skogsindustrierna, hade fått sin debattartikel publicerad i Dagens Nyheter. Den hade rubriken "Lägg av med att svartmåla svenskt skogsbruk". Där hävdar Viveka Bekeman att Sverige har ett av världens mest hållbara, långsiktiga och reglerade skogsbruk. Så hur ser du, Lisa Röstlund, på Viveka Bekemans uttalande?
Nej, men det är ju faktiskt fel att påstå att det svenska skogsbruket är hållbart. För där är det ju så att expertmyndigheterna har konstaterat det. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har konstaterat att vi når inte de av riksdagen klubbade miljömålen för skogen. Både levande skogar och biologisk mångfaldsmålet missar vi. Och trenden är till och med negativ. Det går ut för alltså. Och det som, ja, det är många som har hört av sig till mig om den här debattartikeln. Och det flera lyfter är ju det här oroande att ja, implicit så uppmanar ju skogsindustrierna till ministerstyre att regeringen ska se till att Naturvårdsverket beskriver skogen på ett verkligt sätt, eller hur man exakt formulerar sig, och att regeringen och ministrarna skulle säga hur en expertmyndighet som har tillsyn över skogen och skogsbruket och miljö och klimathänsyn som Naturvårdsverket har, hur det ska beskrivas av experterna på den här myndigheten, det skulle ju vara fel. Så ja, det är fel i många lager, skulle jag säga, i den här texten. Men sen är det är ju en branschorganisation som talar för, och det får man ju inte glömma bort, det här är en branschorganisation som talar för skogsindustrier som ska leverera råvaror på kvartalsrapportnivå. Så det är i det skenet man måste läsa den texten.
Och om man skulle jämföra det med din bok Norge-paradoxen som jag har här, finns det några paralleller då?
Verkligen. Så jag var inbjuden, för att den här boken kom ut på norska i oktober nu. Och då bjöds jag in till oljehuvudstaden Stavanger och fick delta i ett panelsamtal tillsammans med en företrädare för norska oljeindustrins branschorganisation, Offshore Norge som de heter. För inget heter något med olja längre, utan det är borttaget. Och sablar ju ner min bok såklart och hävdade att Norge och den norska oljeproduktionen är grönare än all annan i hela världen, för den produceras ju med förnybar el till viss del. Att man pumpar alltså upp olja i Norge med elkraft från vattenkraft och från vindkraftverk till viss del. Vilket gör att utsläppen som kommer från själva produktionen av oljan, alltså upppumpningen, är något mindre än den som produceras i Qatar eller i Kuwait eller i USA. Och med det argumentet och med argumentet att Norge räddar hela Europa från Putin och levererar liksom säker olja och gas till Europa, så hävdar man att Norge borde vara det sista landet i världen att sluta med oljeproduktion. Och det är ju många paralleller till den svenska skogsindustrin. Alltså ingen ska komma och säga till oss hur vi ska bedriva vår stora industri, exploateringsindustri. Vi gör det på det bästa sättet och ingen kan veta hur bra det är förutom vi. Och alla andra ska ändra sig, inte vi. Och båda länderna, både Norge och Sverige, både rankas högt globalt som klimatföreträdare, klimatledare, och beskriver sig själva så också. Politikerna gör det. Och samtidigt så fortsätter man med det här ohållbara. En till parallell är ju hur nära ledande politiker är industrin. Att man alltid, både nationellt och globalt, jobbar för att få fortsätta som man gör och få behålla vinsterna på alla sätt. Alltså inte ändra sig utan expandera. Och ofta i klimatets namn också. Att vi gör det på ett bättre sätt.
Och där finns det ju en koppling till en annan bok som du har skrivit, den här Att låta världen få veta, en handbok i klimatjournalistik som du skrivit med Alexandra Urismanotto, säger man.
Urismanotto.
Ja. Alltså jag tycker den var väldigt intressant att läsa, för jag har inte tänkt på journalistik på det sättet, men en viktig del i det hela som ni tar upp är ju att ett av journalistikens grunduppdrag är att granska makten, har jag förstått det rätt då? Som biolog. Så hur har då oljeindustrin och skogsindustrin lyckats, liksom, för det här är ju som inkorporerat i Sverige, jag tror inte så många tänker på det på det sättet.
Om man tänker att journalistiken ska vara den tredje statsmakten, vi ska granska den ekonomiska och politiska makten. Den har ju aldrig varit optimal. Den har inte gjort sitt jobb. Den har alltid kunnat förbättras. Men nu, sen det har blivit helt uppenbart att vi står inför de här parallella kriserna på jorden, klimatkrisen och den biologiska mångfaldskrisen, som båda hotar mänsklig civilisation, då ställs vi ju i alla branscher inför en helt ny situation, och för journalistikens del så är det, har det blivit en fundamental sak som har förändrats. Tidigare har man på något sätt lyft upp och granskat anomalier från business as usual. Men nu är det ju business as usual som för oss, mänskligheten, ut ur livets korridor. Alltså det här snäva temperaturspannet som kan hålla mänsklig civilisation, och som gör att jordens yta är så exploaterad så att de vilda arterna knappt har någon plats kvar längre att leva på. Det är ju liksom ett paradigmskifte som behövs inom alla branscher, men verkligen inom journalistiken, där vi måste förändra vår grundpremiss i våran granskning. Nu nyligen så delades ju Stora journalistpriset ut. Och där var det, kring det så var det flera som lyfte kring mig som diskuterade det här. Det som prisas, precis som marknaden ger vinster till korta, snabba verkningar, så är det är svårt för sån journalistik att lyftas och premieras och få priser. För vem ska avgå när man kanske avslöjar enorma systemfel där de skyldiga också är de som är drabbade, och där vi alla har fingrar i syltburken liksom, på olika sätt. Det kanske inte finns en vd som måste avgå, eller en minister, utan det är mycket större än så. Och där är ju, skulle jag säga, journalistiken fast i en form som är anpassad för något annat. Och där vi tänker att vi ska leverera snabba resultat av våra konsekvenser av våra avslöjanden till exempel. Men det är väldigt svårt. Och det är en jättesvår och utmanande omställning. Men den måste göras. Det finns ingen journalistik på en död planet, precis som det inte finns något annat heller. Så det är inget val.
Och en mycket stort problem är att det handlar om tidslinjen. Liksom. Det som ger, det är bara att titta på Norge. De har blivit rika på olja. Mm. Det är ju helt klart så. Mm. Problemet skjuter man ju på framtiden. Mm. Och det är inte bara Norges problem, utan det är ju hela världens problem. Ja. är det synd och skam att säga att Sverige har blivit rikt på grund av skogen, men det har väl i alla fall bidragit till en del. Inte kanske så mycket som skogsindustrin vill hävda, och ännu mindre nu än för, men det har nog funnits där en viktig
absolut.
Bit. Så det handlar om framtiden, och det tar ni ju upp i den här boken också, att det är journalistikens uppgift att försöka få läsarna intresserade av det här. För det har snackats ju så mycket om folk, ja, jag orkar inte läsa några mer dåliga nyheter och berätta inte för mig vad Greta har gjort nu, några mer, och folk suckar och så tycker de att nej, men vi har väl, vi kan väl ändå få åka till Grekland för vi har inte varit på semester på flera år.
Mm.
Och så är det som att folk liksom glider in i någon slags bubbla. Så egentligen är det din och dina kollegors uppgift då att dra folk ur den här
bubblan
liksom, eller? Har jag förstått det rätt då?
Alltså den där frågan är ju jätteintressant, och den kommer alltid upp. Den här frågan om nyhetsundvikare, för det är ju ett problem. Det är ju så att allt större del av befolkningen undviker nyheter, och framförallt från vanliga kanaler. Utan då kanske man vänder sig till alternativa nyhetskanaler som levererar alternativa fakta och desinformation dessutom.
Jag hade faktiskt under pandemin en granne som sa nej, jag tittar inte på nyheterna. Och jag tänker, nej. Det gör jag 5 gånger om dagen nu.
Ja, men det finns många lager och aspekter att liksom tänka kring det. Jag kan förstå att man undviker nyheter. Jag skulle på ett sätt önska att jag kunde göra det. Att jag inte jobbade med det och slapp ta in allt som pågår parallellt just nu. För det är så överväldigande mörkt. Men samtidigt så kan man ju ifrågasätta vems fel det är. Är det politiken? Är det de ökade klyftorna i världen, både i Sverige och internationellt, som gör att många känner sig helt maktlösa att förändra? Och därför är det ju, blir det ointressant att ta del av vad som händer när man inte känner någon makt att förändra själv. Och där, när jag får frågor om hopp, vad som är hoppfullt, då är det inte viktigt att journalistiken borde lyfta hopp och ljusstrimmor i det här mörkret. Då tänker jag att det verkliga hoppet är ju att lyfta de som försöker få till en förändring av systemet. För det, som känslan av agens hos folk, tror jag gör att man mindre är benägen att undvika verkligheten. Och så det tycker jag är viktigt för journalistiken, att lyfta förändringsbenägna människor och sådana som försöker agera trots att chanserna ser riktigt dystra ut. Till exempel, ja, men sådana som går ut och demonstrerar på gatorna, eller aktivister på olika sätt. Och det här är också ett problem i det här allt ängsligare klimatet som råder, där rebellmammorna liksom porträtteras som terrorister av ledande politiker. Och något som gör att vissa redaktioner också liksom hanterar dem som potentiella terrorister nästan i hur man rapporterar om dem. Och att man kanske väljer att inte rapportera om dem för att inte riskera att få det på sig att man att man porträtterar aktivister / terrorister som något vänligt.
Jag känner ju flera rebellmammor. Mm. De är ju oftast också morföräldrar.
Mm.
Så det är ju liksom, kunde ju varit min mamma.
Ja, ja. Mm. Och det är ju ofta det.
Mm.
Det här är någonting vi lyfter i våran bok. För det är en stor fråga ute på redaktionerna. Och vissa redaktioner, vi har intervjuat många journalister och kollegor, både reportrar och nyhetschefer och sådär, både i Sverige och internationellt. Och i Sverige ser vi att det är flera redaktioner som har som policy, liksom en inofficiell policy, att vi ska inte rapportera om aktivister förutom när det blir en polisiär fråga. Kanske att trafiken måste ledas om eller att det har blivit gripna vid en aktion. Då ska man rapportera, men inte utifrån vad budskapet är.
Mm.
Och det är ju otroligt problematiskt.
Ja, men verkligen. Och jag är intresserad av det på flera sätt. Därför att jag är väldigt intresserad av natur, biologisk mångfald, som ju är en del av hela hållbarhetskrisen. Mm. Klimat och biologisk mångfald går ju som hand i hand. Och, de vanligaste, bästa lösningarna för klimatet är sånt som är bra för biologisk mångfald också.
Ja.
Avverka mindre skog till exempel. Både här och där.
Mm.
Men sen vill man ju också liksom hitta de här möjligheterna att nå ut. Det jag också märker när man reser runt i landet, det är ju att det finns ju ett väldigt stort engagemang.
Mm.
Och det finns folk som gör väldigt mycket, inte minst för skog. Det är ju hur många som helst, och det är ju, jag menar, min pappa och hans kompisar, och han har en kompis som är ute varje dag i skogen och inventerar. Mm. Det är ett otroligt engagemang, men det får man inte läsa om.
Nej.
Och att det är så många lager i det där, för biologisk mångfald har man liksom osynliggjort, inte minst i diskussionen kring skogen. Mm. Då har man istället börjat prata om klimat, och sen så blir det liksom det kontrafaktiska att kalhyggesbruk skulle vara bra för klimatet. Mm. Hur nu man får ihop det, att när man tar bort något och i princip eldar upp det, att det skulle vara... Alltså jag förstår inte hur de tänker. Det är klart att växande skog tar upp delar av det man har fått upp i atmosfären, men inte allt. Liksom. Men så därför skulle man ju gärna, man skulle ju vilja hitta den där gyllene nyckeln som öppnar upp dörrarna. För jag märker ju också hur många liksom fjärmar sig i andra änden. Liksom.
Mm.
Så i ena änden finns de här som är väldigt aktiva, och andra änden så är folk som har sunda åsikter när man träffar mellan fyra ögon, men det hörs inte eller syns inte. Eller.
Men jag tror också att både politiker och journalister tänker att alla andra tänker på ett annat sätt än jag. För jag tror att går man ut på gatan eller och ställer frågor, så är ju de flesta väldigt oroade och rädda.
Verkligen.
Och för vad som händer. Liksom.
Precis, och det spänner ju över ett brett politiskt fält.
Ja.
Det är inte så polariserat som det ser ut som i riksdagspolitiken.
Liksom. Nej, och det gör ju att vi inte speglar, varken politiken eller journalistiken speglar befolkningen. Utan vi antar att folk inte vill läsa om det verkligt viktiga. Ja, fast i och för sig, vi resonerar ju inte så när det gäller Putin eller Trump eller kriserna i Mellanöstern. Där utgår vi inte från det.
Nej, och pandemin. Men,
och pandemin skildras liksom minutiöst. Men här så tänker vi att folk inte vill veta. Och vill veta hur man ska bete sig för att få till en förändring. Det är ju i och för sig förståeligt. För det är mindre konkret. En pandemi är ofantligt stort, men inte så här stort. Jag kan förstå att det... att det är, att det kan ses som omöjligt när man inte har börjat. Men jag tror också att det är en felaktig analys av vad folk vill ha. Faktiskt.
Men tror du på, liksom på tal om likheterna mellan hur norska samhället ser på oljan och hur svenska samhället ser på skogen, finns det liksom en likhet mellan hur de här olika branscherna jobbar med kommunikation, och har de lyckats liksom nå det styrande skiktet i samhället på något
absolut
gemensamt sätt?
Ja, absolut.
För jag menar, det är ju andra sidan av det. För det ena, den ena sidan av myntet är att man ser sin egen roll. Och jag kan göra mer, både jag som medborgare, du som journalist. Mm. Men det andra är ju...
Korruptionen.
Ja, precis.
Absolut. Där finns det verkligen paralleller. Och både nuvarande regering och tidigare regeringar i Sverige... har ju stått benhårt fast vid skogsindustrins sida. Och aktivt kämpat mot hårdare reglering av skogsbruk. Och till och med kämpat mot att få till lagar för avskogning i Amazonas och handel med varor som kommer från avskogning i Amazonas för att skydda det svenska skogsbruket. Men det här var ju liksom för mig i alla fall någonting som chockade mig, fastän jag tycker att jag är påläst. Men när jag började djupdyka i skogsindustrin och granska vad Sverige gör internationellt, jag hade trott på den här bilden som målas upp av att Sverige står på barrikaderna ändå när det gäller miljö och klimat. Liksom. Men det visade sig vara tvärtom. Allt för att skydda skogsindustrin. Och när man granskar den norska klimatpolitiken så är det liksom samma sak. Norge har lobbat på EU-nivå till exempel mot energieffektiviseringar som skulle kunna minska gasförbrukningen i EU. Där har man sagt att det vore kostnadsineffektivt, till exempel. Så det är en otrolig hyckleri. Men skillnaden där skulle jag säga att är att de ledande politikerna i Sverige talar ju för en minoritet av folk som verkligen tjänar på ekonomiskt ett fortsatt storskaligt kalhyggesbruk. I Norge så får ju varenda norrman stor del av vinsterna från oljan genom oljefonden och genom skatteintäkterna som går rakt in i välfärden. 20% av BNP i Norge kommer från oljan. Så det är ju en enorm del av kakan för varje norrmans liv. Och det sponsras liksom kultur, teater, sport. Allt är liksom mer eller mindre finansierat av oljepengar. Och det gör ju att stödet i allmänheten för oljeindustrin i Norge är starkt. Och det är det ju inte här i, när det gäller skogsbruket. Utan här skulle jag säga att det är liksom samma princip som när det gäller vinster i välfärden. Där speglar ju inte riksdagen den allmänna opinionen. 90% är mot vinster i välfärden om du frågar allmänheten. Men i riksdagen så är det motsatt, tvärtom. 90% för ungefär. Och det är ju samma sak med Karlhygges bruk. Ungefär motsvarande.
Precis. Och, trålning i Östersjön känns också
samma
som
sak.
Det, för där brukar man prata om att det är 400 personer på västkusten som vars arbeten är beroende av de här västkusttrålarna som åker in i Östersjön och sopar bort strömming och skarpsill för att det ska bli lax, tror jag. Det är ju ganska absurt, men det är ju en dissonans där, demokratiskt. Man undrar om politikerna inte motsvarar liksom medborgarnas, står för medborgarnas vilja, då är det ju brister i det demokratiska systemet. Ja. Även om man inte kan ha liksom en folkomröstningsdemokrati, kanske det är någon, kanske en naiv idé, jag vet inte. Men man får ju inte läsa så mycket om det där. Det kanske är väldigt svårt att komma åt. Och det kanske inte är så... det kanske inte är orsak-verkan-samband utan mera mjukare korruption, eller vad kan det vara för någonting?
Ja, nej, det är ju, alltså jag har ju skrivit en del om de nära banden mellan politiker och skogsindustrin, och särskilt kan man ju se det inom Centerpartiet som, där det är svängdörrar mellan LRF, skogsägarförbunden och industrin och Centerpartiet.
Och vi brukar säga att LRF är Centerpartiets beväpnade gren. Om du förstår vad jag menar. Bildligt talat naturligtvis.
Ja, nej, men där är det väldigt täta band. Och Centerpartiet har ju också gjort, ja men, framställer sig själva som det gröna liberala alternativet, och då har det blivit Centerpartiets fråga. Man har ju tagit den frågan starkt.
Hur skulle de vara gröna då, Centerpartiet? Det har jag inte förstått faktiskt. Vad är det gröna?
Det är för att man pratar mycket om skog och lantbruk.
Mm.
För att man har byggts upp av skogs- och lantbruksägare. Men om man tittar på, ja, det man jobbar för är ju att fortsätta med det storskaliga kalhyggesbruket som man gör. Men det gör ju även Socialdemokraterna och alla liberala, alltså alla högerpartier. Så det är ju någonting som har spritts, och vad som är orsaken konkret till det, men det är svårt att se mer än enstaka tydliga fall.
Jo, för att Centerpartiet hade Annie Lööf pratat om hur bra det svenska skogsbruket var, och alla arter som vi har fått in då tack vare skogsbruket i Sverige, hur vi har fått in 650 nya arter. Hon hade nämligen tagit det från en LRF-rapport som listade de olika arterna som har kommit in till Sverige. Om man tittar på den listan så ingår bland annat den invasiva fisken svartmunnad smörbult.
Det är fantastiskt.
Så att det är ju liksom, man blir ju, det funkar ju kanske om man inte har någon koll alls. Då låter det kanske bra, men det de egentligen säger, det de har verkat för, är ju mer industriellt kalhyggesbruk. Och det är ju samma sak i jordbrukspolitiken. Det ska vara större gårdar, mer konventionell odling. De kanske inte är direkt emot ekologiskt, men det ska vara mer konventionellt. Liksom.
Ja, men det jag tycker är fascinerande i det här sammanhanget, när man funderar över hur politiken, ja, men, en sak är vissa rörelser som till synes kan verka vara gräsrotsrörelser, som några som kallar sig Banjohögen till exempel på Twitter och sociala medier, som driver stenhårt för skogsbruket och liksom, och en generell grej att vi på landsbygden ska inte regleras av folk i storstan. Ni ska inte komma och säga hur vi ska leva och bete oss. Det vet vi bäst själva. Men om man tittar närmare på vilka det är, så är det ju tidigare moderatpolitiker, och en av dem är ledarskribent på Svenska Dagbladet nu och jobbar för Timbro. Så det är ju inte riktigt gräsrots människor utan sådana som kan tyckas verka så. Och det där, ja, men det är fascinerande metoder i sammanhanget, att man ändå får till en identitetsfråga och där det blir liksom woke att vara mot kalhyggen.
Mm.
Och det är ju väldigt, alltså där kan man ju dra parallellt till Trump och den politiken. Det är ju metodmässigt väldigt effektivt.
Och är det inte egentligen så att vi har haft trumpism i Sverige? Vi har bara inte haft någon Trump.
Nej, nej.
Liksom, vi har inte haft en person som har samlat det med sin egen galenskap.
Mm.
För han mörkar ju för övrigt möjligheten att, tycker jag, att ta till sig seriös journalistik. För det är alltid någon skit som han har gjort. Liksom, varenda dag, flera gånger.
Nej, men så är det. Det har mer blottats, kommit upp i dagen.
Mm.
Men absolut. För det har ju varit samma slags politik under tidigare regeringar också.
Men det jag inte förstår, det är varför, om man ska ta liksom det här med biologisk mångfald och natur, där det pratas om att svenskarna är sånt naturälskande folk, och det vet jag inte om det stämmer överhuvudtaget, svenskarna är i alla fall ett självgott folk som tycker att svenska jordgubbar är godast oavsett allt annat, vilket väl säger någonting om skogsbruk och hur Norge ser på sin egen olja, så där. Det är någonting självgott över det där, man inte ser det problem man själv ställer till, men när det gäller biologisk mångfald så är det som att folk inte fattar att det handlar om liksom skogarna där man plockar blåbär, det handlar om där man plockar trattkantareller, det är där man trivs att vara, och att biologisk mångfald handlar ju väldigt mycket om det man äter. Vi äter ju arter, liksom det är det. Än så länge så är det så. Och en del säger att det är svårare att förstå krisen för biologisk mångfald än klimat, men den borde ju vara den enklaste. Mm. Det är ju så mycket av det vi är som människa. Mm. Håller du med?
Ja. Eller? För samtidigt så är ju, när man skriver om saker som är relaterat till biologisk mångfald snarare än klimatet, så blir ju reaktionerna mycket större bland läsarna, märker man som journalist i alla fall. När jag har skrivit om och granskat fiskeindustrin till exempel, det här med de få trålande familjerna på västkusten som trålar upp strömming och sill i Östersjön och Bottenhaven, där är ju folk jätteengagerade och alla, eller jättemånga, har exempel på hur de själva åker ut i sina fiskeställen där det alltid blev napp. Och så är det ingen napp längre. Det kommer ingen fisk. Och likadant med skogen och skogar som försvinner. Och jag får hav av mejl från folk som har mist sina svampställen och blåbärs- och lingonställen. Och inga hänglav längre i skogarna. Så att jag skulle säga att det är inte stämmer i alla fall. Inte när man ser på reaktioner.
Mm.
Men hör du att folk säger det, att det är svårare?
Ja, det är många som säger det. Som en schablon, liksom. Mm. Det är svårare med biologisk mångfald än klimat. Klimat förstår alla, det är bara koldioxid.
Mm.
Och det är det ju inte. Men
det, där, alltså anledningen, det har ju pratats mycket mer kanske om klimat på politisk nivå och sådär, och i näringslivet och företag. För där kan man kanske lättare luras av budskap om att den här lösningen kommer bidra till den gröna omställningen för klimatet. Men det är ju svårare att säga det när det gäller biologisk mångfald.
Mm. Men samtidigt har det kommit in då när det handlar om att motverka effekterna av klimatkatastrofen.
Mm.
Där har ju synergieffekterna med biologisk mångfald kommit in.
Mm.
Du skrev ju bland annat om de här tågurspårning och vägarna som gick sönder i
Västernorrland.
Västernorrland var det.
Mm. Efter skyfallen i september. Ja, och där blir det ju väldigt konkret. Och precis som du säger, synergieffekter. Det är dels klimatet då, som ger väldigt mycket kraftigare skyfall än tidigare. Och så när vi har kalavverkat stora ytor i avrinningsområden i närheten av infrastruktur, så blir det ju större vattenavrinning i anslutning till den, ja, men vägar och järnvägar, och då blir det större skador. Ja, det blir ju så påtagligt för folk i omgivningen som drabbas. Och ändå kan jag tycka att det är märkligt att folk inte reagerar kraftigare. För jag kommer från Gävle, och Gävle såg ut som, ja, men bilder därifrån för några år sedan när det var översvämningar, det såg ut som Bangladesh på vissa ställen. Och jättemånga som jag känner har blev av med sin källare och har fått restaurera och renovera för jättekostnader under flera år nu. Så är det som att de flesta tänker att det där kommer inte hända igen ändå. Man lever på som vanligt.
Jag kommer inte ihåg exakt hur de översvämningarna kom, men där kan man ju också tänka sig generellt sett att återställning av våtmarker och mer återmeandring av åar och vattenmarker och vattendrag och sånt ger en resiliens, liksom ett motstånd mot den typen av översvämningar också. Eller kraftiga skyfall och sånt.
Mm.
Men det pratar man inte så mycket om, kan jag tycka.
Nej, man gör ju inte det.
Nej, för jag tänkte på, nu var det ju skyfall i Malaysia, va? Och kan det vara Indonesien också?
Filippinerna
var det väldigt mycket. Mm. Och bland annat pratades det av avskogning och effekterna där. Men när jag tittade på SVT så stod det ingenting om klimat i samband med de här extrema nederbördena. Och det är ju något som ni tar upp i den här boken. Nu måste jag lägga in den här brasklappen som alla lägger in. För jag vet ju inte själv om det är kopplat till klimat, just de här regnen.
Nej, det finns ju tjänster som, alltså där man analyserar varje enskild väderhändelse har, alltså hur stor sannolikhet det är att det är påverkat av klimatförändringarna. Och den analysen görs ju inte för varje enskild väderhändelse i världen, utan där kan man ändå säga att, ja, man kan ändå konstatera att det här är det nya normala. Vi kommer ha enorma skyfall och det kommer öka i både, troligen i både frekvens och i styrka. För när atmosfären och vatten värms upp så blir det mer vatten i atmosfären som kommer att regna ner. Det är så enkelt. Det borde vi påminna om, och vi pratar ju för lite om det.
Jag vet, min son sa för några dagar sedan att, ja, men det påverkar inte oss. Jag sa vilka hemska regn, och tänkte, ja, jag vet inte vad jag sa för jobbigt. Men han sa, ja, men det kommer inte hända här. Men det har ju hänt här, om än inte kanske samma nederbördsmängder naturligtvis som i tropikerna, för det är ju varmare där. Det blir ju automatiskt så. Men är vi naiva liksom kring effekterna av klimatförändringen?
Ja, det är massor av ställen i Sverige som har påverkats hårt redan, och stora bebyggda områden som man vet inte kommer, som ser ut att klara sig, både av havsnivåhöjningar i Skåne, men
precis, nere på Falsterbo och Näset och så.
Men också stora delar av landet som kommer att drabbas av skyfall och stormar och torka. Gotland och Öland ser ju brist på vatten var och varannan sommar. Och det är ju också bara början.
Men ändå får man tillstånd att ta med kalk Bär, själva berggrunden sänker väl grundvattennivån när man tar ur mer kalk i berget. Det är lite märkligt. Den ena handen ser inte vad den andra gör. Ja.
Hur känner du då som biolog? Om jag ställer frågan till dig om hopp. Vad känner du hopp av? Eller känner du hopp?
Jag hittar fläckporing vid en 350-årig tall som vi hittade i oskyddad skog utanför Uppsala på Uppsala universitetsmark. Det var sjukt coolt. Tack vare att den stod vid några flyttblock så hade den där tallen fått vara kvar. 350 år, det är ganska gammalt i den här delen av landet.
Berätta om den arten för de som inte kan.
Fläckporing, det är en liten svamp som växer vidväxande kallar man det. Den bildar liksom ingen hatt, den är som bara ett porlager, lite på undersidan av riktigt gammal, hård, gammal törve som har legat ganska öppet. Så att den är inte mörken, den är hård liksom. Jag tror det finns 4 fynd i Uppland eller något sånt. Vi har inte fått det superbekräftat än, ska jag säga. Men det verkar vara...
Att det är den.
Ja, precis. Nej, men det säger ju någonting om hela den här långa livscykeln som finns i skogen. Där det handlar ju liksom om 1000 år. Mm. Och skogarna har ju funnits på plats i flera 1000 år. Man glömmer så lätt bort det. Mm. Skogen som ekosystem har funnits där väldigt länge. Just det här trädet har ju funnits då ungefär 350 år. Och de andra träden kanske 150 år. Men skogen kan ju inte, i en riktig skog kan ju inte åldern mätas på träden. För de byts ju ut successivt hela tiden. Mm. Inte som i kalhyggesbruket. De har ju förvandlat skogen till åker. Det är som att de odlar vete. Mm. Medan den riktiga skogen är som en äng. Mm. Liksom. Och det är väl det som ger mig hopp, tror jag, själva livet.
Mm.
För att alltså livet, om vi bara ger livet möjlighet att leva, så kommer det att frodas. Det är ju det livet gör bäst, liksom. Mm. Men inom vissa ramar. Man får inte lämna livets korridor, till exempel, som du säger.
Mm.
Och det är väl +2 grader och -5 i global medeltemperatur.
Ja,
det är
från den globala medeltemperaturen som har varit 14 de senaste 3 miljoner åren.
Ja, och de senaste 3 miljoner åren, det är lite kortare tid som vi haft den här kvartär, va, med 41 istider och inte glacialer. Och det är ju den tid som vi som art uppstått i, både i vid bemärkelse och sen den lite snävare. Liksom. Mm. Det var ju det landskapet vi vandrade utifrån Afrika och ut över världen. Och vi har ju, alltså trots att vi har förändrat artsammansättningen globalt, så har vi inte förstört ekosystemen fram till för väldigt, väldigt kort tid sedan. Mm. Och egentligen, det handlar ju om...
Bara på 70 år.
Ja, något sånt. Som det är väl det de kallar den stora accelerationen.
Ja, från 50-talet.
Ja. Så det är ju så jävligt kort tid. Och det är ju det som också är möjligheten. För man kan det känns ibland som att vi har hållit på med det här så länge. Och nästan all skog är borta i Sverige och globalt. Och var finns det plats för resten av organismerna? Men... Alltså, om vi börjar ge dem plats, om vi börjar göra det de pratar om på COP 30, va? De pratar väldigt mycket om så här nature-based solution och allt sånt, jättefina grejer. Alltså skulle vi göra det så skulle det ordna sig. Mm. Det är ju inte så att människan måste puts väck som en del gubbar pratar om. Jag tänker, det är lite lätt att tänka så, att människan måste bort, de kallar människan en invasiv art och sådär. Det är bara vi som kan säga så. Det är bara vi. Det blir ju ett sätt att undvika ansvaret att säga så, tycker jag. Vi måste ju ta ansvar genom att göra.
Mm.
Inte genom att stoppa huvudet i sanden och säga att det är alla andras fel.
Om man kollar på rapporter över vilka som är de stora utsläpparna, om man tittar på klimatet och även avtryck när det gäller material på jorden, då är det ju de allra rikaste som måste bort. Inte kanske som personer, men deras resurser måste fördelas.
Och där ingår väl de flesta av oss i Sverige också? Om man ser det på globalt plan.
Ja.
Inte bara Elon Musk liksom.
Nej, Men de allra, allra rikaste släpper ut enormt mycket mer än de flesta på jorden. Och det gäller ju även de rikaste i Sverige jämfört med de som tjänar minst här. Det är ju eoner av skillnad. Så förändringar måste vi göra. Men nej, vi måste inte ta bort oss själva från jordens yta. Det håller med om är en kanske en tanke som tar bort hela diskussionen. Liksom. Mm.
Så vad hittar du hopp då?
Ja, men det är nog bland de som säger som det är. De som beskriver verkligheten som den är. Och använder sina plattformar till att ta upp det och belysa det. Det ger mig hopp. Det som jag tror kan liksom bidra till det här nyhetsundvikandet och misstron till media, det är ju att vi kanske misslyckas med att göra det ordentligt och ta upp annat, eller att undvika att beskriva verkligheten som den är för folk. För de flesta vet ungefär ju, ser omkring sig och ser vart vi är på väg, ser att vi inte får upp fisk, märker det och märker att man inte hittar svamp i skogen där man gick för.
Precis, och går man ut på ett kalhygge så känner de flesta att nej, men det här kan inte vara bra.
Nej, ja.
Och de utländska studenterna jag brukar ta med från Uppsala universitet, de undrar ju alltid, har det varit ett krig här?
Mm.
Liksom det tär lite på självbilden ja. Av en annan.
Har du varit med om det alltså?
Ja absolut. Ja. Det säger de ju. De undrar ju, vad är det som har hänt? Alltså, ja. Varför ser det ut så här?
Ja.
Det
är jättevanligt. Var kommer de ifrån då?
Ja, men det är ju typ Frankrike och Tyskland och Italien och så. Ja, det är inte så himla långt
bort. Jag har hört flera som...
Ja, du skriver ju om det i din bok också.
Ja, men absolut. Men intressant att du också...
Ja, de har inte läst din bok.
Nej, det där kommer spontant.
Ja, liksom. Det gör ju det. Och man förstår dem, men man har inte alltid... Ja, det är väldigt fint att få låna deras ögon ibland.
Mm.
Sverige har länge ansett sig vara en kunskapsnation.
Mm.
Och mycket av välståndet anses bero på någon slags ingenjörsmässig kunskap där man använder nyvunnen kunskap för att komma på nya uppfinningar och förädla och så vidare. Skogsindustrin är ju inte ett exempel på det när man förädlar, utan det är någon slags u-landsbulk de håller på med. Men det märkliga är ju nu hur vi har hamnat i någon slags politiskt landskap när man kan säga saker som uppenbart inte stämmer. Det finns ingen vetenskaplig grund för de uttalandena. Hur man kan vara så här kontrafaktisk som skogsindustrinas vd. Som ju egentligen är samma sak som Ulf Kristersson säger. Som till viss del är det Magdalena Andersson säger. Som ju går helt emot naturvetenskapen egentligen. Både när det gäller mångfald och klimat. Men det funkar ju på sociala medier verkar det som. Och det funkar så länge man håller sig i den där artificiella bubblan som vi har skapat som människor.
Men jag tänker att vissa låter förvånade över att det sker en polarisering i debatten kring skogen eller biologisk mångfald. Och för mig är det bara en självklar naturlig utveckling om man tänker på, om man verkligen lyssnar på vetenskapen. Och IPCC, om man bara tar klimatet, och som säger att vi måste få till en genomgående förändring av varje sektor i varje land i en aldrig tidigare skådad takt om vi ska ha en chans att hålla oss i den här lilla livets korridor. Det betyder ju en världsrevolution då. Och om man ser också till det som är mest ohållbart, så är det de som äger mest av resurserna och deras livföring, liksom deras sätt att leva. Om man ska ifrågasätta det med vetenskapen i ryggen, så är ju det såklart ett hot mot alla som äger stora industrier. Och det är klart att de gör allt då för att kortsiktigt behålla det de har.
Och det läskiga är väl kanske, vi ser då hur Elon Musk har köpt Twitter, som nu heter X. Mm. Och sen var det Jeff Bezos som köpte Washington Post.
Mm.
Ja. Och sen om man tittar lite på hur medielandskapet ser ut i Sverige, så är de största dagstidningarna borgerligt färgade.
Mm.
Förutom Aftonbladet. Du har bättre koll på det här. Liksom. Men hur tror du det ojämna ägandet av nyhetsmedia i Sverige påverkar journalistiken sen?
Ja, men generellt så är det ju en katastrof att så många tidningshus och redaktioner slås ut. Att det finns jättemånga kommuner som är helt utan bevakning journalistiskt. Det är ju en demokratisk katastrof utan dess like, att det finns kommunfullmäktige som sitter och fattar viktiga beslut och hanterar hundratals miljoner som aldrig blir granskade. Och att det dessutom är en sån krympande journalistkår som granskar alla nationellt. Och på global nivå ännu värre. Så det är ju jätteoroväckande.
Och hur ser du på liksom public service? Hur har du märkt någon utveckling där? Du som står lite har stått utanför det väl?
Jag känner ju flera som jobbar inom public service, både på SVT och SR, och de beskriver det jag ser utifrån, eller det alla ser utifrån, att det har blivit en ängslighet kring nyhetsrapportering som gör att man liksom självcensurerar redan innan man har fått någon bassning från politiskt håll, det man bävar för då, när man hotas av politiska röster. Och det har ju gjort att man har liksom fällts i granskningsnämnden vid flera tillfällen för att man har gått för långt i att självcensuren blir felaktig. Alltså det blir en felaktig bild av verkligheten. Och det är ju otroligt allvarligt tycker jag, och det gör ju att man förlorar sitt existensberättigande på något sätt när man gör sig ofri redan innan man har blivit ofri. Mm. Det är oerhört allvarligt.
Nu tappar jag namn. Erika, vad heter hon?
Bjärström.
Bjärström, ja. Hon är ju med i eran bok mycket, och hennes bok är ju också som en lång berättelse om det egentligen från verkligheten, som är otroligt skrämmande tyckte jag att läsa, men väldigt välskriven. Och, så en egoistisk fråga då. Så tror du, när jag och Erik pratar om att det kan vara bra att ha en podd i alla fall inför valet för att lyfta upp natur och biologisk mångfald, därför att public service tar inte tag i det och traditionella media skriver väldigt lite om sådana frågor. Tycker du det verkar vettigt?
Ja, verkligen.
Tanken bakom.
Tycker jag låter otroligt vettigt.
Ja.
Jätteviktigt.
Då är rätt svar.
Tack.
Tack snälla för att jag fick prata med dig. Här
tack
på
själv.
Stadsbibliotekets ljud.
Tack för att jag fick komma.
Ja, och så ska du prata då om din bok Skogslandet här om en 2,5 timme.
Mm.
Det ska bli jättespännande att lyssna på.
Jättekul, vilken ära att få komma hit.
Nästa gång kan vi dra ut skogen.
Hemskt gärna.
Ja, mina vänner. Jag tycker att få har en sådan intellektuell integritet som Lisa Röstlund i Sverige. Men vill du veta mer om Naturpodden ska du bege dig till natursidan.se.